Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Olösta mord, Blomstergatan. Det här avsnittet har skrivits av Erik Hjärtberg. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Olösta mord kommer för närvarande ut på jämna torsdagar. Torsdagar är jämna veckor. Men du kan påverka om trafiken ökar markant eller jag får in 1 000 kronor i donationer, så kommer det ett avsnitt även på en vecka. Och det har kommit in en del donationer, tack så mycket för dem. Men vi är inte uppe i 1 000 kronor än. Nästa avsnitt kommer alltså den 1 juli 2021 eller den 24 juni. Swish-numret finns i avsnittstexten. Det här avsnittet handlar om händelser i Västerås kommun. Västerås kommun är även platsen för brevbombsmordet 1990. Mordet på Håkan Holmström 1997. Det som kallats för politikermordet 2002. Samt det som kallats för powermeet-mordet 2013. Dessa fall togs upp i avsnitt 3, 59, 12 och 16 av den här podden. Mälarkommunen Västerås har 2009 en befolkning på 135 936 personer. Robert är 45 år gammal. Han och Maria har varit sambos i nästan ett år. De bor tillsammans i Marias bostadsrätt. Lägenheten finns några trappor upp i ett flerfamiljshus på Blomstergatan i området Gideonsberg, nordost om Västerås centrum. Huset ligger mittemellan Gideonsbergskyrkan och Gideonsbergspubben. Fasaderna är av gammal rosa puts. Snön ligger vit på taken. Klockan 21.26 på kvällen den 23 december 2009 ringer Robert SOS-alarm och begär en ambulans. Han säger att han har påträffat sin sambo liggande på golvet och att han inte får liv i henne. Ambulanspersonal och polis kommer till platsen. Man konstaterar att kvinnans kropp är kall och att hon är avliden. Hon ligger på rygg på ett sängtäcke invid nedre änden av parets dubbelsäng i sovrummet. Från kvinnans huvud finns ett släpspår med blod upp mot sängens övre ände. Hon är bara klädd i en T-tröja. På grund av blodspåret påbörjas en kriminalteknisk platsundersökning vid midnatt. Dödsfallet fastställs därefter formellt av läkare klockan 03.15. Robert, som var sambo med Maria, arbetade med att bygga elmotorer på ABB Motors. Maria hade sjukersättning och efterlevande pension. Sjukersättningen hade sin grund i att Maria led av en tarmsjukdom med återkommande kramper och stark smärta. För smärtlindring hade hon recept på morfinbaserad medicin. Maria var ofta på sjukhus. Den 20 december 2009 åkte hon in på sjukhuset. Hon vistades där till den 22 december 2009 då hon runt klockan 13.30 lämnade sjukhuset. Robert stämplade den dagen ut från arbetet strax efter klockan 14. Maria var hos frisören. Enligt Robert var han och Maria sedan tillsammans i centrum under några timmar på eftermiddagen och gick i affärer. Klockan 16.20 ringde Maria till en väninna. Väninnan har sagt att Maria då var glad, att hon pratade om att julhandla och att hon skulle hämta Robert med bil klockan 12 nästa dag när Robert slutade jobbet. Robert har uppgett att det inte var tal om så mycket julförberedelser. Han själv skulle fixa en present, ett bälte till sin son och även köpa en flaska whisky till Marias yngre son Gunnar. Det var, enligt Robert, inte så att Maria skulle hämta honom efter jobbet eftersom Gunnar skulle ha bilen för att hämta en person på Arlanda. Maria har två vuxna söner från ett tidigare förhållande och Gunnar är alltså den yngre av dem. Under kvällen ringdes några telefonsamtal till Marias telefon som hon inte besvarade. Hon hade dock telefonkontakt med sonen Gunnar klockan 21.06. Hemma på kvällen den 22 december har Robert berättat att de båda gjorde normala saker. Han minns inte så noga. Datorn sattes på. Han tittade på tv där han halvsomnade. Robert har uppgett att han hörde Maria öppna medicinskåpet i badrummet flera gånger och att hon såg ganska påverkad ut under kvällen. Han minns att det ringde en del på Marias telefon och att hon stängde av ringsignalen. Robert har också berättat att Maria pratade om att dagen efter träffa en väninna som var tillfälligt i Västerås. Och frågan om vad paret skulle göra dagen efter skulle styras lite av om detta blev av. Robert har uppgett att Maria har sagt att väninnan helst inte träffade honom när hon och väninnan skulle ses eftersom väninnan inte gillade honom. Väninnan har uppgett att hon sent på kvällen den 22 december upptäckte att hon hade ett missat telefonsamtal från Maria. Klockan 22.05 stängdes Marias dator av. Enligt Robert gick han och la sig först. Enligt honom förekom det inga högljudda diskussioner eller gräl mellan dem under kvällen, natten eller den följande morgonen. Robert har berättat att han vaknade på morgonen den 23 december och upptäckte att han hade försovit sig. Han hade inte hört telefonen som han använde som väckarklocka. Enligt egen uppgift gav han Maria en puss på huvudet och hon mumlade någonting. Robert gjorde sig sedan i ordning och begav sig till jobbet. ABB Motors har sina lokaler i området Sjöhagen väster om Västerås centrum. Robert stämplade in på jobbet klockan 07.19. Under förmiddagen ringde han upp Marias telefon vid tre tillfällen. Han fick inget svar vid något av tillfällena. Vid de två senare tillfällena lämnade han röstmeddelanden. Väninnan som Maria ska ha pratat om att träffa skickade klockan 09.45 ett sms till Maria. Där meddelade hon att hon ville hälsa på under dagen. SMS:et öppnades inte. Väninnan trodde då att Maria var kvar på sjukhuset.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En annan väninna ringde under förmiddagen först två gånger till Maria och sen två gånger till Robert. Ingen uppringning besvarades. Robert stämplade ut från arbetet klockan 12.19. Polisens utredning om mobiltrafik visar att Roberts mobil vid ungefär 12:30 lämnade området Sjöhagen för att sedan befinna sig i centrum. Mellan klockan 12.56 och 13.18 tog Robert via 6 uttag i 2 bankomater ut sammanlagt 15 000 kronor. Han använde Marias visakort. Uttagen innebar en övertrassering av Marias kredit. Klockan 13.29 betalade han med samma kort varor för 805 kronor på Pressbyrån på Vasagatan. Kvart i 2 på eftermiddagen satte han in 10 000 kronor på sitt eget konto. Strax efter klockan 14 handlade han för 549 kronor på Systembolaget i centrum. Den väninna som hade ringt och försökt nå Robert och Maria under dagen ringde under eftermiddagen ytterligare en gång till Robert utan att få svar. Marias fostermor ringde klockan 17.09 och Marias äldre son Anders ringde klockan 17.22 upp Robert. Ingen av dem fick svar. Robert har uppgett att han ringde till Maria dels för att väcka henne och dels prata om vad de skulle göra under dagen. De hade kommit överens om detta dagen innan. De ska även ha kommit överens om uttagen dagen innan. De var överens om att 10 000 kronor skulle sättas in på hans konto för betalning av räkningar. Och att 5 000 kronor skulle gå till betalning för en vigselring Maria hade varit och tittat på några dagar innan i december. Robert blev inte orolig när han inte kom i kontakt med Maria och han hade själv en hel del att göra i centrum. Han träffade sin son och överlämnade julklappen. En stund senare träffade Robert en kamrat vid restaurang Mälaren. De båda gick till krogen Bankiren och där drack de en del öl, kanske 3-4 stycken. Därefter gick de hem till kamraten. Kamraten har sagt att han tog initiativ till detta. Utredningen om mobiltrafiken visar att Roberts mobil var kvar i centrum till runt 5:30 och då gick jag över till hemmamasten Gideonsberg. Hos kamraten drack Robert av en whisky som han hade köpt. Klockan 19.46 ringde Robert till en bekant ett samtal som varade ungefär 20 minuter. Klockan 20.18 ringde Robert upp Maria utan att få svar. Han pratade in ett meddelande. Klockan 20.25 ringde Marias fostermor upp Robert utan att få svar. Därefter har Robert lämnat kamratens bostad och klockan 20.59 registrerat det att han har lämnat in en hyrfilm på ICA ettan. Robert har uppgett att han dragit över hyrtiden och att det tog lite extra tid för att ordna betalningen av detta jämfört med bara lämna in en film. Efter detta gick Robert hem. En polis har provgått sträckan och då mätt tidsåtgången till 8 minuter och 20 sekunder. Under hemgången ringde Robert ett 90 sekunder långt samtal till en vän. Robert har uppgett att han kan ha stått stilla under samtalet. Robert, som nu var alkoholpåverkad, kom därför inte hem tidigare än fram emot 9:15 på kvällen. Det är alltså 16 minuter efter att hyrfilmen registrerades som inlämnad. Samtal till SOS ringdes klockan 21.26 och Robert har uppgett att han ringde genast efter att han hade upptäckt Marias kropp. Robert har sagt att han kunde se fönstren på båda sidorna av huset och att det var mörkt i lägenheten. Han tror att han hade i huvudet att Maria fortfarande var med väninnan som hon skulle träffa. Robert menar att han inte kan komma ihåg allt vad han gjorde mellan hemkomsten och att han upptäckte Maria i sovrummet. Lägenheten har innanför entrén en hall. Rakt fram från hallen och i vinkel åt vänster ligger vardagsrummet. Till höger om hallen med ingång ganska nära entrén ligger köket. För att komma till sovrummet får man gå genom hela köket till den enda dörren in till sovrummet. Robert uppgett att han la tillbaka Marias visakort på sin plats utanför en garderobsdörr i hallen och att han öppnade och tittade lite på den julklapp han hade fått av sonen. Han har också rökt en cigarett och kanske tog han sig en liten whisky. När Robert sedan gick in i sovrummet låg Maria på golvet vid övre sängänden. Robert uppgett att han fick ta sig upp på sängen för att tända sänglampan. Han drog fram Maria en bit och kom i chocktillstånd när han blev blodig om händerna. Och då ringde han larmnumret. En utvidgad rättsmedicinsk obduktion görs av kroppen. Obduktionen visar bland annat att Maria har flera skador av trubbigt våld på olika ställen av huvudet. Skador på vänstra överarmen ser ut som greppmärken. Huvudskadorna ser inte ut som det kan förväntas vid fallskador. En överläkare noterar att huvudskadorna, greppskadorna och ytterligare skador talar för att kvinnan har befunnit sig i handgemäng med en annan person i nära anslutning till dödsfallet. Som dödsorsak anges en akut cirkulationssvikt i kombination med inandning av magsäcksinnehåll till luftvägarna. Överläkaren menar att det är möjligt att de omfattande yttre huvudskadorna har gett upphov till medvetslöshet och kräkning. Huvudskadorna kan därmed ha bidragit till dödsfallet. Utlåtandet undertecknas den 25 januari 2010. Samma dag anhålls Robert. Han är misstänkt för mord. Det har gått mer än en månad sedan Marias död innan händelsen blir känd för allmänheten. Robert häktas på eftermiddagen torsdagen den 28 januari 2010. Åklagaren har begärt Robert häktad för mord alternativt grov misshandel. Men tingsrätten beslutar att rubriceringen ska vara grov misshandel och vållande till annans död. Robert är inte tidigare dömd för några grova brott. I februari åtalas Robert för grov misshandel och vållande till annans död. Det rör sig om ett indiciemål. Indicium innebär omständighet eller tecken som utan att direkt ge information om det som ska bevisas ändå pekar på eller gör det möjligt att sluta sig till detta. Robert har lämnat flera versioner om sitt agerande. Flera grannar har också hört paret gräla dagen innan julafton, något de tänker vittna om i rätten. Rättegången ska inledas den 3 mars och fortsätta den 17 mars. Rättsläkaren har inte kunnat slå fast den exakta tidpunkten för Marias död. Dödsfallet fastställdes klockan 03.15 på natten till den 24 december. Maria ska ha avlidit någon gång mellan 3 på natten till den 23 december och 3 på eftermiddagen samma datum. När det gäller skadorna på kroppen menar rättsläkaren att blånaderna på olika delar av kroppen som inte penetrerat huden, till exempel greppmärkena, kan ha uppstått tidigast ett dygn innan döden. När det gäller flera skador på huvudet som orsakat kraftiga blödningar måste dessa uppstått kort tid innan blodcirkulationen upphörde. Detta har rättsläkaren kommit fram till på grund av att det inte fanns så mycket blod på platsen som, citat, odiskutabelt, slutcitat, är den plats där kvinnan dog. Det finns massiv bevisning om Marias liv dygnet innan hon dog som utesluter att skadorna har uppkommit vid tidigare tillfälle. Dygnet innan hon dog tillbringade Maria med lasarettsvistelse, besök hos hårfrisörskan och hon gav ett gladlynt intryck vid telefonsamtal. Enligt tingsrätten kan blånaderna inte ha uppstått innan Maria och Robert kom hem till bostaden. Det finns ingen anledning att utgå från annat än att de uppkommit i samband med att skadorna på huvudet uppkom. Rättsläkaren har uteslutit att vissa skador på kvinnans huvud har kunnat orsakas på annat sätt än genom våld av annan person, som ju då inträffat tidigast runt 3 på natten till den 23 december. Tingsrätten anser därför att Maria under den angivna tiden har utsatts för misshandel med våld mot hennes kropp och mer massivt våld mot hennes huvud. Fredagen den 19 mars 2010 hålls slutpläderingen i rättegången mot Robert som misstänks för att ha slagit ihjäl Maria. Åklagaren framhåller de många indicier som finns mot Robert. Exempelvis det faktum att han inte svarade i telefon dagen då Maria dog och att hon kom hem först efter att ha tömt Marias bankkort och gått en krogrunda. Robert har hela tiden hävdat sin oskuld. Hans försvarsadvokat ifrågasätter på punkt efter punkt den bevisning som finns. Den exakta tidpunkten för dödsfallet har inte kunnat fastställas. Och eftersom Robert stämplade in på jobbet tidigt på morgonen dagen då Maria dog kan det räknas som en sorts alibi. Försvarsadvokaten framhåller också att den exakta dödsorsaken kan ifrågasättas. Marias anhöriga dominerar på åhörarplatserna i rättssalen och stämningen är stundtals mycket känslosam. Rätten ska meddela sin dom i april men Robert sätts på fri fot direkt efter huvudförhandlingen. Det fanns bara två nycklar till lägenheten. Robert hade en nyckel och Maria hade en. Enligt tingsrätten är det möjligt att Maria har låst upp för en besökare. I slutsatserna för den kriminaltekniska undersökningen finns det inget som talar för att en okänd person har tagit sig in i lägenheten och skadat Maria, men att detta inte heller kunde uteslutas. Åtalet bygger på att Robert har tillbringat dagen med vetskapen om att Maria var död. Enligt tingsrätten finns det dock förklaringar till att Robert sysselsatt sig på egen hand under eftermiddagen den 23 december. Det har framkommit att det var kamraten som tog initiativet till att Robert skulle följa med honom hem och dricka. Roberts påstående om att Maria skulle träffa en väninna som inte ville träffa honom har inte gått att motbevisa. Att Robert inte har svarat i telefonen när Marias anhöriga har ringt honom är enligt tingsrätten en besvärande omständighet. Men det är inte något som räcker för en fällande dom. Ett bevis som anses tala mot att Robert dödade Maria är ett vittnesmål från grannen i våningen under. Grannens lägenhet ligger i våningen under Marias och har samma planlösning. Det innebär att grannens sovrum låg direkt under sovrummet som Robert och Maria använde. Enligt grannen var det ganska lyhört i huset och att han även tidigare hade hört ljud från lägenheten ovanför. Grannen har sagt att han gick och la sig vid tvåtiden på natten mot den 23 december. Han vaknade av att det kom ljud från lägenheten ovanför som dunsar samt att han hörde en kvinna skratta. Grannen har spontant uppgett att det var ljust ute när han vaknade av ljuden. Han har berättat att han steg upp någon gång mellan klockan 11 och 12 på förmiddagen. Grannen har senare sagt att det är möjligt att han har kunnat missta sig på att det var ljust ute. För det finns en lampa utanför fönstret i hans sovrum. Och det kan ha varit ljus från lampan som han såg. Om grannens första påstående stämmer, om det var ljust ute när han hörde ljuden så är det uteslutet att Robert då befann sig i lägenheten. Detta eftersom det var mörkt ute vid tiden då Robert bevisligen lämnade bostaden för att åka till jobbet. Grannens uppgifter tyder då på att det var Maria som skrattade och att en annan person än Robert också befann sig i lägenheten när skratten och dunsarna hördes. Grannens senare uppgift om att det kan ha varit lampsken han såg när han vaknade av ljuden framstår som märklig. En person borde i sin invanda sovmiljö kunna skilja på dagsljus och lampsken utomhus. Grannens uppgift lämnar enligt tingsrätten ett inte obetydligt utrymme för en annan gärningsman. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det finns ett beaktansvärt utrymme för att någon annan än Robert har misshandlat Maria och orsakat hennes död. Den 8 april 2010 frias Robert i tingsrätten från misstanken om grov misshandel och grovt vållande till annans död. Tingsrätten kan inte utesluta att någon annan än Robert kan ha tagit sig in i lägenheten och dödat Maria. Robert döms endast till 6 000 kronor i böter för narkotikabrott. Maria tog morfin på grund av sin sjukdom. Robert tyckte att Maria överanvände sin förskrivna medicin och tog därför med sig den till jobbet. Det påståendet gick inte att bekräfta. Robert kunde inte heller bevisa att han hade haft Marias tillåtelse att ta hand om narkotikan. 5 år senare är Robert aktuell i en annan brottsutredning. Den 26 april 2015 kallas polis till Välljärnsgatan i området Bäckby i västra Västerås. Polisen möter en skadad man utanför det plåtklädda betonghuset. Mannen förs med ambulans till sjukhus. Vid en läkarundersökning visar det sig att mannen bland annat har brutna revben, en punkterad lunga och blödningar i huvudet. Brottsoffret berättar att han har blivit misshandlad. Våldet ska också ha orsakat att han har förlorat en massa tänder. Grannar har hittat tänderna när de torkade upp blod i trappuppgången. Det är oklart vad som är motivet till misshandeln, men både Robert och brottsoffret känner kvinnan som bor i lägenheten. Robert nekar till brottet men döms 2019 till ett års fängelse för grov misshandel. Domen överklagas till hovrätten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom, vilket innebär att fängelsedomen fortsätter att gälla. Mordet på Blomstergatan 2009 är ett av de fall i Västerås som granskas av polisens kalla fallgrupp. När kalla fallgruppen börjar granska ett fall görs först en översiktlig granskning av fallet. Till en början ska det avgöras om det är ett mord. Det kan i vissa fall visa sig att rubriceringen är vållande till annans död. Då är brottet preskriberat och ingen kan längre straffas för det. När det gäller mordet på Blomstergatan var Robert inledningsvis misstänkt för mord och senare misstänkt för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Om den senare brottsrubriceringen visar sig vara korrekt kan det brottet vara preskriberat idag. Preskriptionstiden för grov misshandel är 10 år. Preskriptionstiden för grovt vållande till annans död är också 10 år. De personer som i det här avsnittet endast omnämns med förnamn heter egentligen någonting annat. Journalisten och manusfattaren Erik Hjärtberg har varit i kontakt med de närmast anhöriga till den mördade kvinnan, men än så länge har ingen velat ställa upp på en intervju. Erik har även sökt polisens kalla fallgrupp för en kommentar. Vill du veta mer om mordet på Blomstergatan, eller vet du kanske mer om det redan än vad du nu har hört och vill dela mer av det, gör det då till Erik, och det bästa stället är www.erikhjertberg.se och inga prickar över öet. Källförteckning i urval följer efter musiken. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där och prata fallet med oss. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Tack till Erik för det här manuset. Tack till Trippnaha för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Låten heter Immune, finns både på YouTube och Spotify. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Källförteckning i urval. Sanne Malm, Ann-Sofie. Man misstänkt för dödsmisshandel av sin sambo. Västmanlands läns tidning 29 januari 2010. Sanne Malm, Ann-Sofie. Åklagaren, han dödade henne. Västmanlands läns tidning 26 februari 2010. Ernheim och Jan slog han ihjäl sin sambo. Västmanlands läns tidning 20 mars 2010. Sanne Malm, Ann-Sofie, ny polisgrupp ska hitta okända mördare. Västmanlands läns tidning 11 juli 2015. Stening, Anders, Indicium, Nationalencyklopedin. Dom Hansen, Kim, påföljd och preskriptionstid för misshandel, Lawline.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.